Lyssna på den här låten. Lyssna noga där i bakgrunden. Det där ljudet. Det låter som att det regnar. Ett sånt där fjäderlätt sommarregn när man struntar i om man blir blöt och solen fortfarande kikar fram någonstans och lovar att snart komma tillbaka. Artisten heter Jules, men han är inte den enda upphovsmannen. Listad som medskapare är också naturen. Artister som David Bowie, Ellie Goulding och Lykke Li har alla släppt låtar inom ramen för ett projekt där en del av royaltyintäkterna går till miljöorganisationer. Bland annat för att skydda en utrotningshotad apa, bomullshuvudtamarinen i Colombia. Men det finns också en annan, djupare mening. Att erkänna naturen som en upphovsman, som ett subjekt som aktivt ger och producerar något. Och som upphovsman av ett musikaliskt verk får naturen också egna rättigheter. Men kan vi applicera det där tankesättet på andra sammanhang?
Vi hör till en tradition som har reducerat den övriga naturen till liksom bara vara resurser för oss. Och det har ju fått ganska horribla konsekvenser. Och naturens rättigheter är ett sätt att verkligen försöka ta tag i det.
Ska ett skadat ekosystem kunna kräva upprättelse i domstol? Ska det kunna kräva skadestånd? Det här är konflikt om vad som händer när sjöar, floder och träd får juridiska rättigheter. Jag heter Fernando Arias. Samuel Williams.
Ja.
För ett par veckor sedan så kom du in till oss på Konflikts redaktion och pitchade en idé om en lagun i sydöstra Spanien där det rapporterats om enorma mängder fisk som spolats upp på land, alltså tonvis död fisk.
5 tons of fish and crustaceans have washed ashore over the past 10 days at Spain's Mar Menor, once a lagoon paradise.
Och att det här lett till att lokalbefolkningen där, aktivister, forskare, jurister, tagit till vad man kan kalla ett nytt juridiskt vapen för att få bukt med miljöförstöringen.
Precis, det här har blivit ett unikt fall i Europas rättshistoria.
Och vi blev såklart nyfikna på det där och skickade dig dit. Till Spanien. Var börjar vi?
Vi börjar på kusten, Costa Cálida. Jag kör bil på en grusväg. Och jag slås där av mängden jordbruksmark som jag kör förbi. Det är stora åkrar, växthus, marktäckningsmattor där över odlingsbäddarna i långa rader, hektar efter hektar. Den här regionen kallas ibland för Europas grönsaksgård. Tittar man mot horisonten så avtecknar sig berg med stora fåror. Och till slut så ser jag vattnet, lagunen Mar Menor, som jag hittills bara läst om och som är det tydligaste exemplet i Europa på ett paradigmskifte inom kampen mot miljöförstöring. Det här är Europas största saltvattenslagun och den höga salthalten här har bäddat för en stor artrikedom och ett unikt ekosystem. Den här lagunen har fått namnet Mar Menor, vilket på spanska betyder det lilla havet. Lokalinvånarna i Murcia-regionen, de kallar Medelhavet för det stora havet, Mar Mayor. Och när man närmar sig lagunen så syns något annat i bakgrunden. Det är en tunn sandbank på sin höjd 1200 meter bred som separerar Medelhavet från lagunen. Och en massa hög bebyggelse. hotell, lägenhetshus för sommargäster. Det ser ut som en storstad på vissa ställen. Alltså liksom tät urbanisering, fasader som blickar ut över det här azurblå vattnet. Och vi ska börja hos en kvinna som bevittnat förändringen i lagunen. Från det här azurblå vattnet till något helt annat.
Desde que nací he estado con una conexión y mis padres me llevaban de vacaciones o a pasar los fines de semana.
Det här är Isabella Rubio, en pensionerad lärare, aktivist och videobloggare, och hon är också talesperson för organisationen El Pacto por el Mar Menor.
Y sigo la conexión desde que nací hasta ahora, han pasado 75 años.
Och hon minns somrarna vid familjens sommarhus.
No he dejado de tener ese vínculo emocional.
Isabella Rubio och hennes syster lär sig simma i Mar Menor. Det är här hon badar i saltvatten för första gången. Och de tillbringar hela dagarna med att leka i vattnet.
Para mí son los días más felices de mi vida, o casi.
Och vattnet är kristallklart.
Era fácil todos los días encontrar caballitos.
Och så nämner hon ett särskilt djur som simmar runt där i vattnet, sjöhästen. Sjöhästen trivs i en vattenmiljö med en viss salthalt och med sjögräs som de kan surra sig fast i med sina långa svansar.
Y bueno, había muchos berberechos, muchas almejas, había muchos moluscos.
Och Isabel Rubio ser också bläckfiskar när hon tittar ner där i vattnet, olika sorters musslor och sjögräs. Men samtidigt som Isabella Rubio som barn plaskar runt där i Mar Menor tillsammans med andra barn och vuxna i de här många stränderna, så händer något som kommer få stora konsekvenser för både lagunen och invånarna runt omkring. Några kilometer norr om lagunen vid Medelhavet ligger ett marinforskningscenter kopplat till Alicante-universitetet. Där träffar jag biologen Francisca Jiménez Casaldero som undersökt växtlivet i lagunen i över 30 år.
Porque minería en la Sierra de Cartagena hay desde los fenicios, incluso hay resto argárico.
Francisca förklarar att det har funnits en väldigt viktig gruvindustri i de här bergen runt lagunen, faktiskt ända sedan feniciernas och romarnas tid. Så runt 800 år före vår tideräkning. Under 1950-talet utvinner man mineraler ur dagbrott. En industri som skapar en hel del avfall som man är tvungen att göra sig av med. Och man låter avfallet rinna från bergen ner genom flodbäddarna ända ner till lagunen.
Todavía va la Rambla del Beal y la Rambla del Beal es un paisaje lunar desértico.
Och enligt Francisca Jiménez Casaldero kommer de här resterna fortfarande ner i lagunen när det regnar. Samtidigt som gruvorna dumpar sitt avfall i lagunen så händer det något på andra sidan vattnet, på den här tunna sandbanken.
Alltså den där sandbanken som skiljer lagunen från Medelhavet.
Exakt. En advokat och fastighetsägare köper delar av den här sandbanken och bygger en massa hus på den. Och dessutom utvidgar han den existerande kanalen i sandbanken för alla båtägare och låter havsvatten flöda in från Medelhavet.
Se hizo un canal, el canal del Estacio.
Vilket gör att lagunen liksom helt ändras. Salthalten ändras och djur och växter som lever i Medelhavet vandrar från kanalen och koloniserar lagunen. Ett exempel på det är den så kallade blå krabban, en invasiv art som äter upp hjärtmusslorna i Mar Menor.
Y conforme va bajando la salinidad, cada vez hay más especies del Mediterráneo que pueden vivir ya en la laguna.
Och enligt Francisca Jiménez Casaldero så gör en ökad urbanisering att mycket vatten som kommer när det regnar inte går ner i marken utan ut i lagunen.
Okej, så alltså det är flera saker som händer under den här perioden. Gruvindustrin dumpar sitt avfall i Mar Menor och det blir ett större vatteninflöde från Medelhavet samtidigt som det är en stor urbaniseringsvåg som också sätter tryck på lagunen.
Precis, men vi saknar den viktigaste pusselbiten. Minns du att jag pratade om jordbruket där i början?
Alla åkermarker som du åker förbi liksom, som aldrig tar slut när du kör till lagunen.
Precis.
Francisca
Jiménez Casaldero, biologen, förklarar att ett allt mer intensivt vattenkrävande jordbruk utvecklas under 1970-talet och framåt, där man skördar upp till 4 gånger per år. Och den här industrin växer och växer. Idag är den en av Europas mest produktiva jordbruksindustrier. 80% av produktionen exporteras med en avsevärd omsättning. Det har blivit så populärt att odla här att många jordbruk har odlat på platser där det är förbjudet. Myndigheterna har fått stänga ner olagliga jordbruk på ungefär 8500 hektar. Alltså att man har odlat upp mark för nära lagunen eller utan tillstånd att konstbevattna. Och för den här typen av jordbruk så krävs det mycket konstbevattning och mycket gödsel. Och gödningsmedel gör ju så att saker växer, inte bara på land, utan också i
Marmenor.
Under senare delen av 1900-talet så kan en av de nya invasiva arterna, växten blad Caulerpa, som brukar finnas i akvarier, den kan liksom suga upp mycket av näringen som kommer från jordbruket. Men det kommer en punkt då det inte funkar längre. Allt det där djur- och växtlivet som Isabel Rubio såg i sin barndom, det klarar inte fler förändringar. Sjöhästarna blir färre och andra djur tar mer plats. Och ett relativt tidigt tecken i början av 2000-talet är att en viss manet som kallas för stekt ägg på spanska, den börjar växa till sig. Och plötsligt får yrkesfiskarna bara maneter i sina nät. Turisterna flyr stränderna och folk vill inte bada med så många maneter. Det får i sin tur då politikerna att agera. Men istället för att titta på roten till problemet, nämligen övergödningen, så behandlar man symptomet. Francisca Jiménez Casaldero berättar att den regionala ledningen börjar betala fiskare för att fånga upp maneter och för att sätta upp manetnät runt stränderna där folk badar. Och det ska bli värre.
Pero cuando era la primera vez que usted vio el cambio en la laguna y que pensó por la primera vez hay un cambio real ahí.
Pues mira, en 2015...
När Isabel Rubio gick i pension från läraryrket runt 2015...
Mis compañeros del instituto, he sido profesora, me regalaron una cámara subacuática.
Då fick hon en undervattenskamera av sina kollegor. Och hon får ett nytt intresse. Hon börjar fota och beskriva de arter som hon ser i lagunen. Och lägga upp bilder på det hon har fotat på en egen hemsida.
Cuando vi esos vídeos que yo hice, que los tengo publicados en YouTube, cuando vi los vídeos vi que el agua estaba muy verde.
Sommaren 2016 så är bilderna gröna av algblomning. Isabel Rubio, hon kan inte se sin egen hand framför sig under vattenytan på de bilder hon har tagit.
Al año siguiente ya vi el problema de la sopa verde.
Och 2019 sker den första massiva fiskdöden.
5 tons of fish and crustaceans have washed ashore over the past 10 days at Spain's Mar Menor.
80% av vegetationen har dött.
Once a lagoon paradise which is slowly dying.
Och turistnäringen och de som livnär sig runt lagunen drabbas hårt.
Cuando sí que vi a los peces salir buscando el oxígeno fuera de su ambiente, que eso es lo más dramático que he visto en mi vida en cuanto a animales, porque
hon beskriver en emotionell chock när hon ser tusentals fiskar och skaldjur dö på stranden.
Ver a los animales morir de esa manera, ver tantos peces en la orilla del agua abriendo la boca y buscando el oxígeno fuera del agua, eso fue un choque para mí emocional muy grande, muy grande.
Men Samuel, varför händer det här? Varför dör de?
Det som händer är att algerna i lagunen konsumerar allt syre och fiskarna kvävs till döds och spolas upp på land. Och 2021 så händer det igen. Medierna rapporterar om tomma fiskögon som stirrar upp mot himlen i drivor av fisk och andra vattendjur på stränderna. Det sprider sig en doft av död och människor vill inte vara nära vattnet.
Men så hur svarar myndigheter på den här, ja, det är ju en miljökatastrof, hur svarar de på det?
Ja, men nu har civilgardet sedan några år tillbaka börjat leta orsaker. Man vet ju att en del mark konstbevattnas utan tillstånd och man odlar för nära lagunen. Men det har varit oreglerat. Så nu åker civilgardet ut till olika jordbruksföretag och hittar något särskilt. Något som ska gå under namnet Topiofallen. Topio betyder åkersork på svenska, men det handlar inte om djuret utan det är en metafor. Åkersorkar undviker öppna ytor och gömmer sig i underjordiska gångar. Och därav namnet på fallen, Topio.
Desde que la sopa verde invadió el mar menor, hemos visto a la Guardia Civil descubrir varias instalaciones legales.
Och myndigheterna upptäcker ett 80-tal illegala avsaltningsanläggningar, alltså gömda i brunnar och hus, som avsaltar grundvattnet och släpper ut restvatten fullt av gödselämnen i lagunen. Och nu åtalas flera jordbruksföretagare och även tjänstepersoner från regionen som anses ha brutit mot miljölagarna. Men det här är långt ifrån tillräckligt, i alla fall enligt de som bor i det här området och som engagerar sig i miljöfrågor.
Hola, buenos días. ¿Se puede salir?
En av dem är jurist. Hon heter Teresa Vicente, som i sin yrkesbana har hört talas om och intresserat sig för naturens rätt.
Y en las plazas del Mar Menor, sobre todo en una que fue la Plaza del Espejo.
Teresa Vicente har själv vuxit upp vid lagunen och hon berättar hur forskare, aktivister och lokalbor börjar organisera sig.
De pie frente al mar y unidos de la mano con este gesto de unión, cientos de personas reivindicaron la protección de los espacios.
Och man samlar 70 000 personer i en mänsklig kedja runt lagunen för att protestera mot förstörelsen. De anordnar återkommande samråd på ett torg precis vid lagunen. De diskuterar lösningar och då får Teresa Vicente en idé. Hon har nämligen precis avslutat en studie som tittar på hur andra ekosystem i världen fått rättigheter. Alltså juridiska rättigheter. Och nu vill hon göra samma sak för Mar Menor.
Alltså som att det vore en person.
Ja, precis. Som att det vore en person som kan föra en talan i domstol.
La verdad que fue así. Fue un cambio radical.
Och när hon säger det där på ett torg under ett av deras möten så säger hon att människor skiner upp. De vill höra mer.
Claro, ellos ya estaban esperando otro modelo de justicia.
Och den där stämningen som Teresa Vicente upplevde på det där torget i Los Alcázares, precis vid lagunen, det omsätts i handling. Trots att det är pandemitider så börjar man under flera månaders tid samla in underskrifter vid möten, på nätet, runt själva lagunen förstås, för att driva igenom en ny lag som ska göra Mar Menor till juridisk person. Och man lyckas samla in nästan 640 000 underskrifter som man lämnar över till den spanska kongressen. Sen behandlar kongressen underskrifterna. Lagen går igenom den spanska senaten med 230 röster för och 3 emot. 274 mot 53 i representanthuset. Alltså en stor majoritet.
Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley para el reconocimiento de personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor.
¿Cuál fue la sensación en ese día en el Parlamento español?
Pues fue una gran alegría, lógicamente todas las personas que estábamos allí.
Och Isabel Rubio, den pensionerade läraren som fotar livet under ytan och som blivit miljöaktivist med åren, Hon minns med glädje hur de applåderade där, på plats på åhörarläktaren.
Una gran alegría y con mucha esperanza de que pueda servir todo ese trabajo que hicimos, que ahora se pueda ver los resultados.
Men nu börjar ett nytt kapitel när Malmö Norr ska försöka få upprättelse i domstol.
Vi ska tillbaka till Malmö Norr lite senare i avsnittet. Men först, Anja Salberg.
Mm.
Du har ju tittat närmare på kampen för naturens rättigheter globalt.
Ja, Malmö Norr är ju inget isolerat fall, utan snarare en del i en global utveckling. Liksom en större trend som växer allt starkare under 00-talet. Men de här idéerna, liksom den här banbrytande tanken som det faktiskt är att naturen ska då ha egna juridiska rättigheter, den väcktes för över 50 år sedan av den här mannen.
We should be speaking for nature, that nature should have its own voice, and case went up to the Ninth Circuit.
Han heter Christopher D. Stone, är numera avliden, men han var professor i juridik. Och det han pratar om här i klippet som jag hittat på nätet, det är ett rättsfall som inspirerade honom att börja tänka på naturen på ett nytt sätt.
Walt Disney Enterprises had proposed to develop the Mineral King Valley by developing.
Så i korthet, Fernando, så ville Walt Disney Enterprises på 60-talet bygga en enorm skidresort i Mineral King Valley. En naturskön dalgång i Kalifornien som liksom var helt orörd då. Man ville bygga massa hotell, restauranger och liksom nöjesanläggningar. Något som miljöaktivister reagerade starkt på då.
The Sierra Club challenged the permit, permitting this to go on.
Organisationen Sierra Club vill stoppa bygget och stämmer både de federala myndigheterna och den dåvarande inrikesministern Roger Morton. Så det här rättsfallet brukar refereras till som Sierra Club versus Morton. Men det stötte på ett juridiskt hinder.
The Forest Service said, look, you don't have standing. You, the Sierra Club, don't have standing. You're not injured. You as a club are not injured.
Så i domstol slogs fast att miljöorganisationen Sierra Club saknade talerätt, som det heter.
Okej.
Okay. För enligt dåvarande lagstiftning krävdes det att den som stämmer kan visa att de själva eller liksom deras medlemmar drabbats av direkt personlig eller ekonomisk skada.
When I saw that case, I thought this is in a way sort of silly.
Juridikprofessorn som vi hörde, Christopher D. Stone, han var då 34 år men redan professor vid University of Southern California. Han följer det här och när målet är på väg till USA:s högsta domstol så skriver han en uppsats, en kort skrift med rubriken Should trees have standing?
Ska träd ha talerätt, alltså ska de kunna driva en process i domstol?
Precis.
Even though nature can't speak, corporations can't speak, nation states can't speak.
Han argumenterade att om livlösa ting som företag, fartyg, stater kunde ha juridisk personstatus, så varför inte floder, skogar och dalar?
Och lyckades han med det då, påverka USA:s högsta domstol?
Nej.
No standing had been pleaded.
No standing, som det hette.
But Justice Douglas in his dissent.
Men en av domarna, som hette William O. Douglas, hade läst hans text och skrev något som numera har blivit en historisk, sägs det, skiljaktig mening. Att processen borde drivas i naturobjektets namn. Alltså målsäganden borde ha varit Mineral King Valley själv, företrädd av ett juridiskt ombud.
The reception that it got
surprised me by both more by how warm it was.
Så banbrytande idéer då, men som fick ett väldigt varmt mottagande enligt professorn i det här klippet som spelades in 40 år efter att rättsfallet togs upp i högsta domstolen.
Somewhere along the line, more people are concerned about the environment.
Folk verkar gilla idén om att naturen har en röst i sin egen rätt. Folk bryr sig om miljön.
The fact that after 40 years it's still drawing attention and people still want to talk about it is gratifying.
Och Fernando, jag har liksom inte kunnat gå ut i naturen i skogen efter att ha läst om det här utan att tänka på den där skriften
Should trees have standing
från 1972.
En björk. Rön. Kan man tänka sig att träden har egna juridiska rättigheter?
Frågan om träd, eller för den delen, en flod, en sjö, ett hav, en älv eller en lagun kan ha, eller liksom borde ha, egna juridiska rättigheter. Och vi kan ju konstatera att en rad länder faktiskt idag har gett naturen en juridisk personlighet. Första gången det skedde, då var det en ursprungsbefolkning som banade väg för det här.
This is the ancestral territory of the Aikofan community of Sinangwe at the entrance of the Amazon basin in Ecuador.
Vi hör TV-kanalen Al Jazeera rapportera från Ecuador där man 2008 skrev in naturens rättigheter i grundlagen efter påtryckningar från Waurani-folket.
For generations, this indigenous community has lived off of what the rainforest provides, from food to medicine and boats. But when they discovered that their territory was being invaded by gold mining projects all along their river, isolated community took action, men and women.
We also have the right to protect, care for and patrol our territory, to identify the most impacted areas, to tell the state enough, enough contamination, enough of putting our territories in danger.
Så Ecuadors grundlag ger 2008 ekosystemen laglig rätt att existera, blomstra och återhämta sig. Och det viktiga och banbrytande här är ju att naturen då betraktas som en juridisk enhet med egna rättigheter, oberoende då dess liksom ekonomiska nytta för människan. Så skadas ekosystemen så har de rätt till restaurering utöver den kompensation som då eventuellt drabbade människor kan få. Och sen efter det här så har flera länder på olika sätt inspirerats att ge naturen egna rättigheter. Och det ser lite olika ut i olika kontexter. Alltså ibland är det nationell lagstiftning, ibland mer på lokal nivå. Men alltså flera sydamerikanska länder, Bolivia, Panama, Colombia, Mexiko har följt Ecuador. Och Nya Zeeland är ett annat exempel som det ofta refereras till.
Paddling along New Zealand's third largest river in a traditional Maori canoe.
Också där i Nya Zeeland så var det ett urfolk, Maori-folket, som drev på.
Giving the river the same legal rights as a human being.
Fler exempel finns att hitta i Asien. I Bangladesh, Indien och i Pakistan har domstolar i olika domar slagit fast att naturområden är levande juridiska entiteter. Också i USA har rörelsen för naturens rättigheter växt sig stark. Ett exempel som uppmärksammats i den nordamerikanska kontexten är sötvattensjön Lake Erie mellan USA och Canada.
Breaking news tonight, the results are in.
The Lake Erie Bill of Rights has passed by a wide margin.
Efter att den här sjön dragits med giftig algblomning som påverkade dricksvattnet så fick den samma rättigheter som en människa. Som ett nyhetsankare formulerade det då efter en historisk folklig omröstning. Men där uppstod juridiska strider som slutade med att lagen ogiltigt förklarades för att den stred mot grundlagen och dessutom var för vagt formulerad.
Just det, och så har då saltvattenslagunen Mar Menor i Spanien blivit det första ekosystemet i Europa med egna juridiska rättigheter. Men, men hur ser det ut här i Sverige då, Anja?
Ja, men det här fallet Mar Menor har ju verkligen gett ringar på vattnet också här i Sverige. Det finns till exempel ett forskningsteam på Chalmers som undersöker om sjön Vättern kan ges juridisk status som person för att skyddas mot föroreningar och exploatering. Och det mobiliseras både kring till exempel Storsjön och Indalsälven. Då ska vi se, hör du mig här? Och också Östersjön.
Hej, vänta, vänta.
Där professorn i filosofi Jonna Bånemark är med och driver på.
Nej, men Östersjön har länge varit i ett väldigt utsatt läge. Det ligger så att det här bräckta vattnet är ganska känsligt med intaget från liksom Kattegatt och utfiskningen. Så att det är ett ekosystem som har mått dåligt väldigt länge. Och jag bor på östsidan av Sverige. Mm. Så att för mig så var det ganska naturligt då att engagera mig i just Östersjöambassaden.
Så Östersjöambassaden som man nämner här, det är ett nätverk som liksom vill vara en röst föra Östersjöns talan eller liksom företräda havets och dess ekosystems intressen helt enkelt.
Jag tycker att det är viktigt att filosofin och olika praktiker står i dialog och liksom samarbetar med varandra. Jag håller på med de här frågorna på ett mer existentiellt sätt, men det måste också få praktiker. Det måste också få konsekvenser. Om vi är på väg att göra oss av med en viss idé om människans överhöghet och att hon får begå vilka brott som helst mot den övriga naturen, ja, men då måste det också in i den juridiska apparaten. Det måste också få konsekvenser. Och det är den juridiska apparaten vi har för det. Så det måste in i människovärlden.
Men så tänker du då att naturens rättigheter borde liksom integreras i svensk lag? Är det någonting som du liksom försöker pusha för?
Ja, absolut. Och det här vad som är ett juridiskt subjekt, det har ju liksom växlat över åren. Det har funnits människor som inte är juridiska subjekt. Företag är sedan länge självklara juridiska subjekt. Så varför skulle inte ett ekosystem kunna vara ett juridiskt subjekt? Juridiken är ju någonting som vi, det är liksom inte naturgivet. Det finns många sätt att göra juridiska system. Och grundbulten är ju här att Östersjön till exempel inte ska ha rättigheter för att den är ägd av människor. Alltså att det är människors rättigheter som man begår brott emot. Utan att Östersjön själv är ett subjekt. Och det här ligger också i då att vi måste se på den övriga naturen just inte som någonting helt, helt annat än människor. Och att andra djur också är liksom levande, kännande och behöver, vi behöver helt enkelt ha en respekt för att de också ska få leva sina liv.
Så som du hörde, Fernando, filosofiprofessorn Jonna Bånemark tycker att naturens rättigheter borde integreras i svensk lagstiftning. Och det har ju gjorts försök. Miljöpartiet har drivit det här i riksdagen att skriva in naturens rättigheter i grundlagen i regeringsformen. Men det har inte blivit något av det efter att konstitutionsutskottet behandlat det och föreslagit avslag bland annat med hänvisning till att svensk miljölagstiftning som miljöbalken till exempel, att den liksom redan ger ett starkt skydd för miljön och också då att grundlagsändringar kräver noggranna utredningar. Men Jonna Bånemark fortsätter att argumentera för det här utifrån sitt filosofiska perspektiv.
Vi hör till en tradition som har reducerat den övriga naturen till liksom bara vara resurser för oss. Som om hela jordklotet bara var till för just oss. Och det har ju fått ganska horribla konsekvenser i hur vi begår rena övergrepp på olika ekosystem och på olika djur eller olika platser på jorden. Och naturens rättigheter är ett sätt att verkligen försöka ta tag i det. Och den sida jag tycker är mest spännande är just det att man därmed försöker ge naturen ett eget värde som alltså inte bara är att det ska fortsätta att fungera för oss människor, utan få en liksom bredare syn på att allt kanske faktiskt inte bara är till för oss. Det är liksom en decentralisation av blicken, att inte bara fokusera på människan och vad människan är.
Och det här är, som hon beskriver det, en närmast existentiell fråga i ett på många sätt akut läge.
För att kunna fungera som människa så måste jag vara del av fungerande ekosystem. Och människor som grupp kommer inte fungera om vi inte hör till fungerande ekosystem. Så det som är bra för den övriga naturen är bra för människor. Så att här finns ingen anledning att säga, men ska det här vara bra för människor eller ska det vara bra för bara naturen? Det finns ingen strikt liksom, gräns mellan det. Så det finns bara en win-win-situation. Om naturen runt omkring oss mår bättre, kommer vi i slutändan också må bättre. Kanske att några människor, jag menar, det finns en ekonomisk vinning på vissa områden som vi då får avstå ifrån. Och det är offer vi måste göra för att det ska bli bättre för systemet som helhet.
Så på många håll i världen, inklusive i Sverige, så trycker aktivister, civilsamhället på för att genom juridiken göra skillnad och försöka få bukt med miljöförstöring.
Mm.
Men hur effektivt är det?
Så vi har pratat runt med flera jurister som håller på med det här inför det här avsnittet, och det här är en av dem.
Om det nu är så att det bästa sättet att skydda naturen är att ge rättigheter till naturen, så ok. Men det, jag tycker inte att det är rätt filosofiskt så enkelt som vissa kanske verkar tycka.
Så det här är Visa Kurki, professor i allmän rättslära på juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Han väcker flera rättsfilosofiska frågor kring det här och är inte helt säker på att det är det allra mest effektiva sättet att skydda naturen. Alltså att göra den till ett rättssubjekt.
Jag skulle säga att jag är liksom försiktig med tanken att man skulle kunna ge rättigheter eller rättspersonlighet till exempel ekosystem. Och orsaken är den att våra traditionella rättspersoner eller rättssubjekt, till exempel människor, och sen till exempel företag och andra typer av korporationer, stater och så vidare. Och de för det första kan fungera som aktörer i rätten. De kan till exempel vanligtvis kräva sina rättigheter. Sen finns det undantag som till exempel småbarn som inte kan kräva, men de antingen blir aktörer när de blir äldre, eller åtminstone är de kännande varelser, att det är någon som vi kränker om vi inte respekterar deras rättigheter. Men det här gäller inte riktigt för ekosystem. Att för det första är ekosystem inga aktörer som ska kunna kräva sina rättigheter. Och för det andra är det inte alls klart att det finns någon som vi kränker om vi inte respekterar deras rättigheter.
Så det jag förstår av hans invändningar här är att ekosystem dels inte är aktörer som kan kräva sina egna rättigheter.
Mm.
Och dels är det svårt att säga att man kränker någon om man inte respekterar naturens rättigheter. Alltså till skillnad från andra rättssubjekt som till exempel stater eller företag eller små barn.
Ja. Han trycker verkligen på det där dilemmat att liksom, vem ska föra naturens talan?
Men det som för mig blir lite svårt att förstå, det är ju att om ett bolag som inte känner och kan prata kan vara en juridisk person, varför kan då inte en sjö eller en flod vara det?
Ja, så här säger Visa Kurki om det.
Ja, bolag är ett intressant exempel och kanske helt allmänt liksom rättspersoner. Och jag skulle ändå själv tänka så att den liksom primära typen av bolag är ett människokollektiv, alltså en grupp människor som gör någonting tillsammans. Att om vi har storföretag så handlar det om en mänsklig organisation som tillsammans jobbar för något slags ändamål. Och där hittar vi nog liksom, där hittar vi en aktör. Där hittar vi någon som alltid någon som kan representera bolaget, någon som bestämmer vad bolagets mål är, vad representanterna kan göra och kan inte göra och sån här. Men vad gäller floden eller ekosystem i allmänhet, så det är inte alls lika tydligt att vi skulle hitta sån här representanter som floden själv har gett rätten till att representera floden. Utan det handlar sen alltid om mänskliga beslut. Det finns vissa stater i Latinamerika där i princip vem som helst får representera naturen. Och då blir frågan att vad är liksom då i naturens eget intresse? Man kan liksom, så att säga, konstruera det på väldigt olika sätt. Och då är också frågan att liksom, om jag har förstått rätt, så de är inte särskilt liksom starka rättigheter sist och slutligen. Att de mänskliga rättigheterna vinner ofta emot de här naturens rättigheter.
Så det han säger här också, när han refererar till flera länder i Latinamerika, är ju då att naturens rättigheter inte står sig särskilt starkt mot till exempel de mänskliga rättigheterna. Och det är invändningar som vi har hört från flera jurister när vi har arbetat med det här avsnittet.
Men Anja, alltså ändå, för när vi har hört om hur ekosystemen förstörs i lagunen Mar Menor.
Mm.
Den här professorn gör ju jämförelsen med en bebis som kanske inte kan föra sin egen talan, men helt uppenbart kan bli kränkt.
Mm.
Medan naturen inte kan det på samma sätt. Men vi hörde ju om en katastrof i lagunen där djur dött en mass. Den eller liksom djuren där har väl ändå blivit kränkta?
Ja, frågar man juridikprofessorn Visa Kurki så understryker han igen att han verkligen vill naturens bästa. Men han gör lite kuriosa jämförelser.
Om vi tänker på sådana mänskliga artefakt som fast, inte vet jag, Taj Mahal eller Mona Lisa eller vad som helst, så, eller ett gammalt hus som är skyddat, så på samma sätt är det liksom någonting tragiskt om det där, om fast Taj Mahal nu förstörs av en naturkatastrof eller något sånt här. Däremot är det inte klart för mig att Taj Mahal själv har blivit kränkt av den här katastrofen.
Så ja, med sina jämförelser så vill han väl säga att det är sorgligt med miljöförstöringen, men ett ekosystem som han ser det kan liksom då inte kränkas och därmed inte ha egna juridiska rättigheter, ungefär så. Och så tar han ett konkret exempel som ja, men ändå komplicerar det hela ytterligare för den som har som främsta mål att skydda naturen.
Om vi tänker på att ett företag vill bygga förnybar energi till exempel, men att detta skulle betyda att något lokalt ekosystem skadas, att kanske det här klassiska exemplet är, man bygger liksom damm eller vattenkraftverk, så då kan det vara så, liksom, att man kan argumentera åt båda hållen. Man kan argumentera å ena sidan att det här lokala ekosystemet drabbas av det här. Men sen å andra sidan kan man säga att på den globala nivån är det här bra för att det motverkar klimatförändringen och sådana här saker. Och det, om vi har sådana här grundläggande rättigheter för hela naturen, liksom, naturen som helhet, så det är ganska svårt att lösa att vems liksom, synpunkt så att säga är bättre eller vems synpunkt vinner.
Det här är en region som präglas av sitt solsken. Hela kusten här kallas för Costa Cálida. Och det är över 300 soldagar per år, vilket är extremt högt även för Spanien. Nu har jag lyckats, som man kan höra här, pricka in en av dagarna då det regnar. Och det regnar riktigt, riktigt ordentligt. Man kan höra hur det smattrar här mot biltaket. Vi är i Los Alcázares, där det är en av de kommunerna som har drabbats hårdast här vid lagunen. Och jag hade tänkt att jag skulle ställa lite frågor här till folk på stranden, men det får nog vänta.
Och vi ska alltså tillbaka till det exempel som vi fokuserat på i det här avsnittet. Saltvattenlagunen Mar Menor i Spanien, som blivit det första ekosystemet i Europa med egna juridiska rättigheter. Vi lämnade berättelsen när miljöorganisationer, advokater och aktivister lämnat in en namninsamling till det spanska parlamentet. Och tack vare den namninsamlingen så röstade kongressen igenom en ny lag som gav Mar Menor, en lagun och ett ekosystem, juridiska rättigheter som om det vore en person. Men Samuel Williams, vad hände sen?
Mar Menor har nu den spanska motsvarigheten till ett svenskt personnummer, eller organisationsnummer kanske man ska säga. Och den har också fått ett bankkonto.
Okej.
Men om vi tar det från när lagen röstades igenom 2022. När lagen är på plats så börjar man försöka driva brottmål där Mar Menor är en juridisk person. Och ganska så tidigt så blir det tydligt att det råder olika meningar om hur man ska tolka lagen. Och utan att gå in på alla juridiska detaljer så stoppas ett av fallen av en appellationsdomstol. Och den stoppas för att domstolen ifrågasätter vem som faktiskt får företräda lagunen. Miljöorganisationerna som representerar Mar Menor överklagar hela vägen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Enligt juristen Teresa Vicente som vi hörde tidigare. Samtidigt så pågår det andra fall på nationell nivå. Men det är inte förrän nu, sommaren 2026, som lagunen för första gången står som målsägande och offer i en rättegång i en spansk domstol.
Por primera vez en la historia del derecho en Europa, un ecosistema se presenta como víctima y acusación particular en un tribunal.
Och när vi spelar in det här avsnittet så väntar alla inblandade på datum för den första förhandlingen.
Men alltså Samuel, vad handlar fallet om?
Jo, Mar Menor företräds av flera miljöorganisationer och fyra kommuner runt lagunen där som representerar lagunen. Och man anklagar två jordbruksföretag för att ha förorenat vattnet. Det är alltså ett av de här fallen med avsaltningsanläggningar, Topio-fallen.
Det var den där metaforen med åkersorken.
Ja, precis.
Där jordbruksföretag anklagas för att ha drivit illegala anläggningar för att rena grundvatten, men där de sen släppte ut avfallet i Mar Menor.
Exakt så. Avfall som var fullt av gödningsmedel. Och man ska väl säga det att vägen hit har inte varit helt problemfri för de organisationerna som driver det här fallet. Det är inte första gången som de försöker att driva ett fall i Mar Menors namn.
Okej. Okay.
Men det är första gången som man når ända fram till rättegång där Mar Menor alltså är skadelidande och målsägande. Och enligt åklagaren i det här fallet Sergio Marco så vill han nu att lagen ska användas för att straffa de skyldiga till det här allvarliga brottet som han säger till spansk media och att man återställer skadorna för det som har hänt.
Y queremos que se aplique la ley, se administre justicia, se castigue por ese delito y se repare el daño ecológico cometido.
I åtalet kräver man över 500 000 euro i skadestånd och det är pengar som miljöorganisationerna säger ska användas för att återställa Mar Menor.
Hola, buenos días. Era para visitar el acuario.
Jag är inne här på akvariet på Murcia universitetet och ser vad jag inser för första gången i mitt liv. För första gången i mitt liv så ser jag sjöhästar. De simmar inte så bra, vad det ser ut som i alla fall. Och så också den här såklart karaktäristiska huvudet. Det ser nästan ut lite som en hästmule.
Ja, Samuel, den där sjöhästen är ju något som miljöaktivisterna nu använder som symbol för sin kamp att återställa Mar Menor. Men det är en sak som jag tänker på när jag hör ditt reportage från den här regionen. Alltså något som återknyter till oss här i Sverige. Och det är det där landskapet, jordbrukslandskapet som du beskrev i början i det här avsnittet. Det räcker ju att gå in i vilken matbutik som helst för att förstå hur omfattande och viktigt det spanska jordbruket har blivit för Europas och Sveriges matförsörjning. Det står ursprungsland Spanien på en massa grönsaker och frukter som man kan köpa i butiker året runt. Samtidigt så är det ju jordbruket som är en stor del av problemet när det gäller miljöförstörelsen av Marmenor. Alltså de jordbruksföretag eller de jordbrukare som verkar där omkring, vad säger de?
Alltså på det stora hela inte så mycket till mig. Flera av de stora driver på för begränsningar och ändringar i de lagar som är tänkta att skydda Marmenor. Exempelvis att antalet inspektioner på jordbruken ska bli färre. Men jag har under flera veckors tid försökt ställa frågor till jordbruksföretag i regionen, men utan framgång. Till sist, flera veckor senare efter min resa, så återkom ett av dem. Ett multinationellt företag som 2024 anklagas för att ha dumpat förorenat vatten ut i naturen. GS España svarar att de arbetar med en affärsmodell baserad på hållbarhet, att de respekterar lagstiftningen och ser positivt på att jordbruket hittar arbetssätt som bland annat skyddar den biologiska mångfalden. Och de anser att deras produktion är kvalitetssäkrad och att verksamheten beaktar lagunens välmående. Så får jag ytterligare ett svar.
Hi again. Sorry Samuel, I'm listening to you in the middle of some meetings. I'm so sorry, but I cannot give any information.
Från en kvinna som jobbar i jordbruksindustrin i Murcia-regionen, men som inte vill uppge sitt namn eller vilket företag hon jobbar för. Men hon säger att hennes företag bland annat exporterat till Sverige. I ett ljudmeddelande till mig så sätter hon liksom fingret på hur känsligt det här är för spanska jordbruksföretag.
It's also very delicate, very delicate topic, because farmers are my suppliers. I don't want them to be angry because I talk about pesticides or something like that. I'm so sorry to tell you, this is business at the end.
Hon förklarar hur politiskt och tekniskt komplicerat det här ämnet är och att hon tror att flera företag faktiskt har släppt ut farliga ämnen i lagunen. Men det är alldeles för känsligt att prata öppet om. Hon är rädd att det ska påverka hennes företag negativt.
Så det verkar vara väldigt svårt att prata om för henne.
Ja, också för politiken. Det styrande partiet i regionen, Högerpartiet, Partido Popular, som styrt regionen i över 3 decennier. De har, precis som många av jordbruksföretagen som jag har kontaktat, lagt locket på. Alltså inte svarat på mina förfrågningar. Men alltså på den andra sidan, aktivisterna och de boende runt lagunen som liksom levt med miljöförstörelsen och sett den med egna ögon. Hos dem så har ju den här banbrytande utvecklingen fött ett nytt hopp. Som hos Isabelle Rubio.
Just det, det var hon som fotograferar och filmar under vattenytan.
Ja, hon berättar för mig att hon under de senaste åren sedan 2018 bara sett en sjöhäst. Och jag frågar om den lilla sjöhästen som hon fångat på bild med sin undervattenskamera ändå ger henne något hopp.
¿Da esperanza ese pequeño caballito de mar o no?
Pues sí, para mí todo me da esperanza. Todo lo que veo que se hace en favor del mar menor siempre me da esperanza. Soy optimista de que alguna vez se pueda recuperar un poco. Yo, lo que me gustaría es que mis nietos pudieran disfrutar de...
Trots att sjöhästarna är långt mer sällsynta nu, nästan utdöda men inte helt, så har engagemanget och den juridiska utvecklingen kring lagunen i Marmenor gett henne mycket hopp. Hon tror att lagunen kan återhämta sig, om inte
bli vad den en gång var, så i alla fall så pass mycket att hennes barnbarn och generationerna som kommer sen, att de ska kunna njuta av lagunen, bada i den som hon gjorde och förhoppningsvis se fler långnosade sjöhästar vira sina svansar runt sjögräs och alger.
Me gustaría muchísimo que ellos pudieran, si no el mismo que yo tuve, pues otro parecido.
Och med det så är konflikt slut. Glöm inte att hjärtmarkera konflikt i Sveriges radioappen så missar du inga avsnitt. Reporter, det var Samuel Williams. Tekniker, Viktor Bortas Rydberg. Producent, Anja Salberg. Och jag heter Fernando Arias.